Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i humanekologi. Vi har nu kommit fram till det sista och avslutande avsnittet i den här säsongen. Det är med andra ord dags att sätta punkt för den här gången. Och det gör vi genom att ta oss an det område där människans yttre och inre värld verkligen möts. Än idag är det här en av vetenskapens stora gåtor. Medvetandet, eller ska vi kanske säga själen, vilket också är rubriken för dagens program. En av orsakerna till att jag överhuvudtaget har velat göra den här serien Människan och maskinen handlar om en djupt existentiell fråga som jag brottas med. Och för mig är det här det underliggande temat i alla våra program. Och det handlar om just det som titeln på serien pekar på. Nämligen mysteriet kring människan och maskinen. Och det där mynnar ut i en fråga om vad just en människa är. Om man tittar in i en annan människas ögon och upplever att det finns någonting där bortom det rent maskinella. Är det då falskt? Är det då självbedrägeri? Är det en romantisering av sakernas tillstånd? Är det till och med ett sentimentalt, barnsligt sätt att se på världen? Att det skulle finnas någonting mer i oss än synapserna, signalsubstanserna, organen, allt vårt innanmöte. Och jag måste ju säga det att jag tror ju inte att det är tomt inuti oss. Jag tror ju faktiskt på riktigt att det finns en själ. Det är min övertygelse, det måste jag ändå vara öppen med. Jag kan inte se mina medmänniskor som maskiner. Samtidigt är det ju väldigt mycket i modern naturvetenskap som tyder på att jag har fel. Jag tycker att nästan allt jag tar del av runt omkring mig pekar mot att jag har fel. Men det är just det här som gör det så intressant att ha de här samtalen. Och nu när vi är framme i det sista avsnittet så är det väl lika bra att ta den här svåra frågan vid hornen och brottas med den. Nämligen tanken på idén om, eller upplevelsen av att vi har en själ. Själ, vad är det? Ja, det skulle alltså vara någonting som är icke-materiellt. Som hänger ihop med kroppen. Eller medvetandet, eller ja, med oss. På ett sätt som vi idag ännu inte har full kontroll eller vetskap om.
Om man ser in i en annan människas ögon och ser någon där, så skulle jag säga att det är en av de mest påtagliga, verkliga, drabbande, direkta erfarenheter man kan ha överhuvudtaget. Att säga att en sådan erfarenhet är fel är absurt. Sen är det då en annan sak hur man teoretiserar det hela. Vad som är typiskt för det moderna vetenskapliga synsättet på detta är att det faktiskt fortfarande är filosofiskt och teoretiskt grundat i den kartesianska dualismen, som innebär att man i praktiken, även om man tar avstånd från dualismen som filosofiskt ståndpunkt och menar att egentligen råder det en sorts monism, det vill säga det finns bara en substans, och det brukar man säga att den substansen är materien, så som den förstås inom nutida fysik. Och där är ju då materien i sina innersta beståndsdelar, som inte ens är några delar utan olika skiftande energitillstånd, en sak. En annan sak är det som dessa skiftande energitillstånd ger upphov till. Den makroskopiska fysiska världen, aggregeringen av de här energitillstånden till atomer och molekyler och interaktioner mellan molekyler, och som sedan byggs upp till saker, inklusive våra kroppar. Hur studerar man detta? Jo, det gör man genom att objektivera det på samma sätt som man gör om man gör en kartesiansk uppdelning mellan själ och kropp. Det betyder i praktiken att man med intellektet studerar sin kropp, eller egentligen som regel andras kroppar som objekt. Och också deras beståndsdelar då, utifrån den här materiebaserade fysikaliska utgångspunkten. Man ser det som objekt som man studerar. Och det finns med nuvarande så kallad objektiv, eller ja, objektiv vetenskaplig metodik, inget annat sätt att studera det här på. Det betyder att man har olika instrument för observationer, man har olika teorier för att förklara vad de här observationerna egentligen innebär. Och teorierna har allihopa, även de bästa, i grund och botten, de starkaste alltså, i grund och botten karaktären och hypoteser. Och i logiken betyder det att det rör sig om antaganden som man tar till grund för teoretiska logiska resonemang. Och vetenskapliga metoden innebär då att man jämför de antaganden man gör, konsekvenserna av de teoretiska hypotetiska antaganden man gör, med observationer. Och stämmer observationerna så tycker man att teorin har stärkts. Stämmer inte observationerna så har teorin försvagats eller till och med refuserats. Det här är den fundamentala vetenskapliga metoden. Alltihop är teoretiskt, från början till slut, inklusive själva observationerna. För att observationerna görs på teoretisk grund alltid. Det är alltså teorierna som bestämmer vad man ska och kan observera. Och är det så att man gör observationer som inte stämmer överens med teorierna, så får teorierna problem. Och då finns det bara två sätt att hantera detta. Antingen så konstaterar man då att teorin måste vara fel, eller åtminstone bristfällig och behöver kompletteras med ytterligare förfiningar. Eller också säger man att det måste vara fel på observationerna. Men alltihop rör sig hela tiden på ett teoretiskt plan. Och då, nu ska jag inte säga mer om denna grund, men det är väldigt viktigt att förstå att det är så de vetenskapliga påståendena om världen och verkligheten har kommit till på de här premisserna, som jag just väldigt skissartat sammanfattade, men i princip riktigt menar jag. Så när man säger då att om vetenskapen, så att säga, nu finns det ju väldigt många olika vetenskaper, det finns väldigt många olika teorier, det finns väldigt många olika perspektiv på det här. Så att jag förenklar när jag säger vetenskapen med stort V, men för att vi ska komma någon vart vidare här så måste jag göra det. Om vetenskapen då säger att utifrån våra teoretiska antaganden och utifrån de observationer vi gör och utifrån allt vi har kommit fram till på denna grund, så ser vi i förhållande till de observationerna, i förhållande till de teorierna, ingen anledning praktiskt att införa något själsbegrepp här. Det tillför ingenting för vad vi gör och kan göra i det avseendet.
Mm.
Då är det egentligen bara det man säger. Man skulle kunna säga till och med att det finns en absolut möjlighet att förhålla sig som vetenskapsman ödmjukt i förhållande till detta och säga att ja, så här mycket vet vi på de här grunderna. Det är det vi vet. Men det är väldigt mycket vi inte vet. Och varje forskare värd sitt salt kan göra en lista på det man inte vet. Det som alltså forskningen just nu handlar om. Frontlinjerna. Vad som händer sen när de här påståendena kommer ut i samhället så att säga och används i mera allmänna ordalag, i mera allmänna sociala, litterära, allt möjliga, alla möjliga sammanhang, är ju att de får någon sorts karaktär av trosföreställningar. Jo, eftersom vetenskapen har visat sig vara så kraftfull när det gäller att klargöra vissa saker, förstå vissa saker, kunna man påverka och manipulera vissa saker här i världen, så har den naturligtvis fått en väldig auktoritet. Och denna auktoritet leder till en stark tro på dess förmåga, dess kraft, dess auktoritet.
Mm.
Och som människor då har vi en kanske lite olycklig tendens att när någonting har en sån stor kraft i sig att tro väldigt mycket på den, även där den egentligen inte har något mandat att yttra sig.
Mm.
Så att om vetenskapen då säger att nej, vi behöver ingen själ för att göra det vi gör, inte just nu i alla fall. Och om vi skulle införa någon sorts självsbegrepp så vet vi inte riktigt vad vi skulle göra med det. Skulle vi behöva liksom göra om vissa teoretiska antaganden från grunden? Det är ett väldigt stort arbete. Sådana skiften sker inte på en gång precis. Och det ska mycket till innan man ändrar hela institutioner och hela vetenskaper och hela publikationer och allting för en sån radikal förändring av premiss. Så därför finns det väldigt stort motstånd mot det här av rent praktiska skäl egentligen. Men vad som händer i samhället i övrigt då, eftersom vetenskapen har den här auktoriteten, det är ju, och vissa vetenskapsmän drabbas själva av detta, tro att om nu något så kraftfullt som naturvetenskapen idag inte erkänner eller kan hantera något själsbegrepp, ja, då finns det ingen själ. Men det är, menar jag, en ren tro.
Mm.
Det finns ingen saklig grund. Det egendomliga är att man pratar om vetenskap som om den vore erfarenhetsbaserad. Och det är den på ett sätt. Men då måste man betänka vilka sorters erfarenheter den är baserad på. Och efter vad jag sa nyss om hur vetenskapliga metoden fungerar, det här med förhållandet mellan teori och empiri, teori och observationer, experiment, så baseras vetenskapen på två typer av erfarenheter. Rationell slutledningsförmåga och instrumentella, okulära eller andra direkt objektiva, reproducerbara observationer. Det är alltså två former av ganska begränsade och specialiserade erfarenheter baserar sig på. Därför kan den egentligen inte säga någonting vettigt om det här du inledde med att konstatera. Vad händer när man ser en annan människa i ögonen och märker att det är någon där? Det är någon som tittar ut genom ögonen på en som finns.
Men jag skulle säga att det som jag brottas med här är sådana saker som reportage jag läst om viss typ av hjärnkirurgi. Det var faktiskt Karl-Ove Knausgård som skrev en lång, lång artikel i någon av de stora amerikanska tidningarna som jag läste, som handlade om en hjärnoperation som han då fick delta i som reporter. Väldigt avancerad sån hjärnkirurgi för att patienten då var vaken under hela operationen. De hade sågat upp huvudskålen. Det var någon tumör som skulle tas ut. Och för att kirurgen inte ska skära fel i huvudet så testar de vad som händer när de skär med den vakna personen. Och då kan då kirurgen peta och stimulera igen, rent fysiskt olika centra i huvudet. Så att de kan peta på något ställe och så säger de, ser du något konstigt? Ja, nu ser jag konstiga färger här. Ah, okej, då har vi träffat synnerven. Så går man vidare så där. Händer det någonting nu? Ja, nu hör jag konstigt. Ja, okej, hörselcentra på något sätt. Och sen så hittar de ett ställe där tumören sitter och så kan de skära ut den. Min känsla av när jag läser sån artikel, det är att ja, jag får den känslan i alla fall då. Vi är ju maskiner. Det är ju helt sjukt. Det är inte svårare än så att vi har något centrum uppe i huvudet som är kopplat till allt, till hela vår verklighetsuppfattning. Och sen så var väl andemeningen i den här artikeln då, som Knausgård skrev, att det här var ju läskigt, för att man är ju romantiker och hoppas att det finns en själ, men aj, 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 det här fick marken att gunga under fötterna, och det är väl bara att resignera inför faktum att vi är maskiner.
Varför drar man en sån slutsats av den sortens observationer?
För att det här är så likt olika maskiner vi har runt omkring oss. Så tänker jag. Alltså, vi förknippar oss själva med diskmaskinen eller bilen eller dammsugaren eller tv-apparaten. Det vill säga att det är ett intrikat system under huven, men det kan gå sönder saker, och då kan man gå in och laga det. Och jag menar, det finns ju sån avancerad hjärnkirurgi när man faktiskt lagar saker. Ja.
Men om man säger så här då, finns det någon motsättning mellan att kroppen är en maskin och att, eller för att vara lite mera nyanserad, att kroppen kan förstås och ses som en extremt intrikat maskin? Finns det någon motsättning mellan det och att det också skulle kunna finnas en själ?
Mm.
För det är ju den slutsatsen du tenderade att dra nyss och Knausgård.
Ja, det här har jag tänkt på väldigt länge, för att i och med att jag här och där flaggar lite för en viss typ av religiöst intresse, om man säger så, så drar jag till med personer som ska tala mig till rätta. Och många sådana brukar ta upp då experiment. Man har stimulerat hjärnan på olika sätt med olika typer av maskiner och framkallat religiösa upplevelser. Och så säger man att, nej, titta här. Det går ju bara att peka på något centra i hjärnan, så upplever du att du hänger ihop med kosmos, universum och gudar finns och allt är besjälat. Det är återigen självbedrägeri. Men
vad jag vänder mig emot är det alltför raska hoppet, den alltför raska slutsatsen från det ena till det andra. Bara för att man stimulerar en viss del av hjärnan, så drar man då genast slutsatsen att ja, det är bara fysisk stimulans av en del av hjärnan som ger upphov till våra erfarenheter och känslor och drömmar och allting. Våra jag och vår upplevelse av att existera. Det är en förhastad slutsats. Det fattas för många led där för att man med någon sorts strängare logik ska kunna dra en sån slutsats. Till exempel, en anledning är att man åt andra hållet, så att säga, när man försöker förstå hur medvetna erfarenheter, upplevelse av sin existens, både både så som olika sinnesintryck och på alla andra mera inre, så att säga, sätt, hur det uppstår ur den fysiska substansen, hjärnan, så som man antar då inom modern vetenskap att medvetandet uppstår ur hjärnans sätt att fungera, så som en materiellt existerande, ja, låt oss kalla det maskin i korthet, så att säga, även om det är så extremt komplicerat så att det liksom tenderar att bli nästan lite överförenkling och ens sätta etiketten maskin på det, med tanke på hur även våra mest avancerade maskiner är ganska enkla jämfört med hur hjärnan är uppbyggd. Men okej, okay, vi kör med det bara för att ha ett kort ord. Man vet inte hur det går till. Det finns ingen existerande vetenskaplig teori som förklarar medvetandet. Det är ett faktum att det inte existerar någon sån teori. Och om det nu inte existerar någon teori, om man alltså inte från vetenskaplig, strikt vetenskaplig synpunkt vet hur det är, man kan inte förklara det, då kan man inte heller dra slutsatsen som du just drog. Det går inte att på vetenskapliga premisser dra den slutsatsen. Alltså är det en sorts troshopp man gör där. Man tror att hjärnan, människan, bara är en maskin på grundval av sådana iakttagelser. Sen å andra sidan är det naturligtvis väldigt slående iakttagelser det där. Men idén om en själ innebär ju då att i alla dess varianter, det finns väldigt många olika själsbegrepp i olika traditioner, som är faktiskt, om man analyserar dem närmare, kontemplerar dem närmare, lär sig och förstår dem lite närmare, så är de förvånansvärt kompatibla med varandra. Men man delar upp det lite olika, man resonerar lite olika, man betonar lite olika och man tänker lite olika på vad som kan hända och händer och sådär. Men ändå ganska stora likheter. Men en sak som är gemensam är ju då, om man antar att det existerar i egen rätt någonting som vi på svenska kallar för själ, så är det en annan sorts verklighet än den rent fysiska kroppsliga verkligheten så som vi vardagligen erfar den. Det ligger i själva begreppets natur att det är på det viset. Så därför kan man tala om kropp och själ. Och man behöver inte göra en sån strikt uppdelning som Descartes gjorde mellan det kroppsliga och det själsliga. Den här totala dikotomin utan förbindelse egentligen. Han fick ju problem. Det har ju varit den västerländska filosofins problem sedan dess. Hur sjutton får man ihop det här igen nu då? För att det måste ju hänga ihop på något jäkla vis. Men om man, även om man inte gör en sån strikt uppdelning, så får du ändå att en själens egen karaktär så som själ är annorlunda än kroppens egen karaktär så som kropp. Det betyder att om du i förhållande till den här typen av hjärnoperation då, den sortens iakttagelser av vad som händer när hjärnan på direkt fysiskt påverkas eller skadas, när man kan iaktta vissa saker händer eller upphör att fungera, det kan rent filosofiskt tydas på två sätt. Det ena sättet är att man antar att själen uppstår som en funktion av kroppen.
Just det. Det är det vanliga.
Det är det vanliga. Det är det vi tror på nu för tiden, de flesta. I väst i alla fall då. Moderna väst. Och det är det som gör så kallad religiösa erfarenheter till ett problem och liksom ovetenskapliga då. Men man kan, om man istället antar att själen är verklig, vad är då kroppen i förhållande till själen? Då kan man lika gärna säga att kroppen är så att säga en mottagare av själsliga impulser. Så vad som händer när man skadar hjärnan är att mottagningen störs.
Just det.
Så att själens förmågor kommer inte ut i denna världen eller ner i den materiella världen. Och det intressanta är då att det här är två motstridiga filosofiska ståndpunkter som inte går att förena filosofiskt,
nej,
logiskt.
Nej.
Men vilken av dem du tror på, om vi säger så, har ingen som helst vetenskaplig betydelse. För att om du har de antaganden jag nämnde inledningsvis, de grundläggande antagandena om hur man bedriver vetenskap genom en teori, genom en dialog mellan teoretiska antaganden och observationer och experiment, så kan man bedriva det oavsett vad du tror filosofiskt om det här. Det spelar liksom ingen roll på den teoretiska grunden, spelar det ingen roll om du tror att själen sänder ut signaler eller om hjärnan ger upphov till själen. Det är metafysik. Det har ingen betydelse för den vetenskapliga förståelsen hur den fysiska mekanismerna fungerar. Så att du kan alltså ha en mekanistisk syn på hur du studerar hjärnan till exempel och tro på en själ eller inte tro på en själ. Det spelar vetenskapligt sett ingen roll så som vetenskapen fungerar idag.
Men när börjar det spela roll då? Ja, egentligen när vi sitter här och försöker förstå oss själva och just försöker det. Få en helhetssyn vad världen är egentligen.
Ja, så fort vi tycker att det kanske finns andra sätt att tänka på det här och förstå det här än bara det strikt naturvetenskapliga som kanske har något värde.
Men det är väl också att det blir en konflikt i människan, i mig. Jag menar, jag har ju de här två rösterna i mig. En som då tycker mig se människans själ i den där blicken som jag möter. Och jag tycker mig se den här själen skymta i genom historien, i texter och musiken och allting. Och jag upplever världen som besjälad faktiskt. Det gör jag, även naturen förstås.
Ja, jag har två kommentarer till det här. En kort som vi kan gå förbi ganska fort och en annan som vi kan vidareutveckla. i resten av programmet skulle man kunna säga.
Ja, okay.
Den första handlar om religion i sammanhanget nu. Svaret på den här frågan, finns själen? Vad är själen? Hur kan man meningsfullt, förnuftigt prata om en själslig tillvaro? Har ingenting med religion att göra, överhuvudtaget. Det har ingenting mera med religion att göra än med någonting annat. För det har per definition med allting att göra i så fall.
Mm.
Det liksom föregår sådana saker som religioner och vetenskaper och ideologier och filosofier och politiker och stater och allt vad det kan vara för någonting. Det är sånt otroligt på ett fundamentalt plan. Så det har ingenting. Religion är ju en sorts systematiserade föreställningar om människan och verkligheten, som ritualiserade, dogmatiserade sociala sedvänjor och så vidare. Det är det som är religion. Och det finns många andra mänskliga företeelser som har de karakteristika, allt från byråkratier till politiska partier. Liksom. Mm. Så att det har ingen nödvändigtvis med vad vi menar med religion i vanlig mening att göra i det här. Däremot så är det ju naturligtvis så att inom det vi kallar konventionellt numera för religioner, så tar man den sortens erfarenheter som har någon sorts grund i själen på allvar. Mm. Vilket man inte gör i den sekulariserade vetenskapstroende delen av världen. Så på det sättet, så från sekulariserad synpunkt då, så fort man börjar prata om själ så tycker man det är något religiöst.
Mm, mm.
Men så behöver man absolut inte tänka.
Men då
därmed är det liksom avklarat för det här programmet i alla fall.
Ja, men jag måste bara säga en sak till där innan du går in på din nummer två. Och det är att när man närstuderar de som är anses vara, vad ska man säga, tänkare genom historien som har drivit på en ateistisk utveckling, så när jag studerar dem närmare, som till exempel vi gjorde när vi pratade om Nietzsche för några program sedan, så upplever jag dem att de är inte emot just själen. Alltså, de förespråkar inte, som jag ser det i alla fall, en typ av strikt materialistisk
världsbild. Väldigt få.
Väldigt få. Inte ens, du vet, Ingmar Hedenius, vet han som hade den här stora debatten på 50-talet och kyrkan liksom, i alla fall i Sverige, gick
la sig
ner
platt.
Ja, det är liksom knockout första slaget på något sätt. Och svensk offentlighet har ju inte själv hämtat sig sedan dess. Och jag hade en gammal flickvän då som tyckte att jag var helt galen med de här religiösa grubblerierna. Så hon gav mig en bok av honom, Hedenius då. Bara, här ska du läsa, hon har inte läst den själva. Här ska du läsa, haha. Här har urkunden till kyrkans stora nederlag på 50-talet. Så började jag läsa Ingmar Hedenius. Och med dagens mått mätt så framstår han som en sökande mystiker.
Ja, ja.
Alltså det han värjer sig emot är ju en stel byråkratisk kyrka då.
Ja, Kungliga Salighetsverket.
Exakt, och några, han har ju skarp kritik då mot den typen av organiserad religion, vad man ska kalla det. Men det han söker är ju någon typ av poesins rike, där det ändå finns utrymme för saker som själ, djup. Ja, du vet. Så att inte ens en sån centralgestalt i den här rörelsen förespråkar den här totala ateismen egentligen. Ändå är den så utbredd idag. Men okej, det här är inte huvudspåret i programmet. Du hade nummer två.
Jag skulle vilja återvända till det här med erfarenhetsbaserad. För en stund sedan så sa jag att den nu förhärskande vetenskapliga synen bygger på framförallt två specifika former av väldigt specialiserad erfarenhet som det tar flera år att lära sig att se saker på det sättet. Det är alltså en väldigt kvalificerad typ av erfarenheter det är frågan om. Annars hade vi inte haft de här långa krävande utbildningarna som behövs för att man ska kunna bli en naturvetenskaplig forskare på riktigt. Det är inte så lätt. Det är ingenting man bara liksom tar till sig, man tänker så och gör så blir det väl rätt. Så funkar det inte alls, utan man måste verkligen lära sig att observera och tänka på ett visst sätt. Vilket ju då tyder på att det är väldigt specialiserade erfarenheter det är frågan om. Så det är helt rätt att säga att vetenskapen är erfarenhetsbaserad på det sättet. Men det är en väldigt specifik och specialiserad inriktning då. Om man istället bygger upp en, låt oss kalla det vetenskap, men vi är kanske lite mildare då, säger en kunskap värd att ta på allvar. Man bygger upp en kunskap på annan erfarenhetsgrund. Och en sådan erfarenhetsgrund är ju det här att när man ser någon i ögonen och ser att någon är där. Det är ju en erfarenhet, en observation man kan göra som inte finns någon vettig anledning att förneka att den ligger någonting i. Så då gör man det till ett antagande. Precis som man gör antaganden inom naturvetenskapen och bygger teorier på de antagandena. Så kan man göra den sortens antaganden och bygga teorier på det. Och andra liknande erfarenheter. Allt från drömmar till visioner och förebådanden och allt möjligt. Så bygger man teorier på de erfarenheterna. Och vad får man då? Jo, då får man alla de här traditionella kosmologierna. Mm. Och för att ta ett exempel då, som på erfarenhetsbaserad kunskap och teori, metafysik, som är byggd på sådana premisser, så kan vi gå till det gamla Egypten som vi har gjort flera gånger förr.
Mm, man hamnar alltid där, ja, av någon anledning.
De har ju väldigt stor historisk kontinuitetsbetydelse för hur idéerna har utvecklats sen, från Platon och framåt också i väst. Så det är alltid passande att gå tillbaka till gamla Egypten, där man verkar ha liksom tänkt och systematiserat sånt här först. I alla fall då i den oss mera närliggande delen av världen. I Egypten rörde man sig med flera olika själsbegrepp, det vill säga olika själar med olika innebörd och funktion och roll i det stora hela. Jag tänkte jag skulle berätta lite om tre av dem, de viktigaste, centrala själsbegreppen. Det första kallar man för Ka. Ka, det var personens vitala energi. Den fick man från förfäderna. Förfäderna levde kvar i en annan dimension. Och det var de som möjliggjorde livet på jorden. Och genom Ka, som alla vi nu levande människor då har del i, den energin, den kommer alltså från förfäderna som lever kvar i en annan dimension och liksom genererar denna energi hela tiden. Genom Ka så är vi då som lever nu förvaltare och fördelare av den här Ka-energin, förfäders energin. Det är alltså en gemensam energi som vi har som människor. Inte individualiserad. En annan själ kallar man för Ba. Det var mer raffinerad psykisk kraft, en mera inre dimension av tillvaro. Och Ba aktiveras erfarenhetsmässigt bara i icke-normala psykiska tillstånd. Och Ba är inte heller förankrad i kroppen på samma sätt som Ka är. Ka är väldigt nära förbunden med och väldigt starkt förankrad i det kroppsliga livet. Det är inte Ba då. Och Ba betyder, en översättning av ordet Ba är manifestation. Alltså Ba är människans manifestation eller existens på det andliga planet, eller ett andligt plan kan man säga, det vill säga ett icke-kroppsligt plan av existens. I Ba finns också konnotationer, associationer av rörelse, nämligen mera specifikt rörelser mellan jorden och himlen. Så Ba är alltså förbindelsen mellan jordelivet och himlalivet kan man säga. Och himlen är ju då här den ursprungliga världen, den ursprungliga skapelsen från vilken den fysiska skapelsen här rör. Och Ba i människan är då förbindelsen mellan jorden och himlen i den här meningen. Så Bas mål eller destination kan man säga är himlen, medan kroppens mål är jorden. Så de kroppsliga aktiviteterna strävar mot det jordiska, men basaktiviteter strävar mot det himmelska. Och det här innebär ju då att ba kan stärkas under jordelivet genom att man fokuserar på andliga ting. Och inte på jordiska ting. Det finns ett talesätt från den gamla Egypten som lyder så här. De visa föder sin ba med det som varar. Så ba är förknippad med evigheten som vi pratade om i tidigare program, medan ka är förknippad med tiden. Så ba dras till det eviga som är dess ursprung eller dess hem. Men i jordelivet nu då, så säger den här läran, kan vi väl kalla det då, att ba, alltså den här andliga individualiteten eller själen skulle vi säga nu då på svenska, behöver kroppen som referenspunkt för att inte tappa bort sig. Alltså befästa sin personliga existens. Det är lättare för ba att inse att man är en unik person om man har en kropp att hålla sig till. För att om inte kroppen finns som förankring för ba, så blir ba lätt väldigt förvirrad och inte vet riktigt var man hör hemma eller vem man är eller hur någonting är egentligen. Samtidigt då, om bas så att säga identifikation med kroppen befästs för mycket, så blir det ju oerhört förvirrat när man sen dör och inte längre har någon kropp att fästa sig vid.
Nej. Ja.
Mm. Och därför så, för den som är andligt inriktad då, inriktad på det eviga, så blir livet, jordelivet, en förberedelse för döden. För i döden övergår man till evigheten. Antingen en tid för att sen återvända till jorden igen i en ny kropp, eller ja, på obestämd tid så att säga.
Mm. Mm.
Grejen här nu då är att både ka och ba är erfarenhetsmässigt grundade saker.
Mm.
Begrepp.
Fanns det något tredje också?
Ja, jag kommer till det. Jag tänkte säga något mer om ba, för att apropå det här att livet som en förberedelse för döden, det låter ju lite morbid för oss då som är väldigt tids- och jordiskt och kroppsfixerade i den moderna världen och gärna vill låtsas som att döden är någonting man skulle kunna slippa, eller när den kommer så kommer den och det är inget mer med det och det är inte något man kan göra åt det och så vidare. Men tänk om det är så då att det här som de gamla egyptierna sa är sant.
Mm.
Att ba är på riktigt. Mm. Och att ba, det vill säga en själv som icke-fysisk person, faktiskt fortsätter att finnas när kroppen har dött.
Mm.
Om man då hela livet har trott att ba inte finns. Måste bli väldigt konstigt.
Ja.
Väldigt förvirrande.
Så det är alltså, utifrån det här synsättet, så är det viktigt att vara medveten om det här i jordelivet.
Precis.
Det är inte, så det här visar alltså att det är helt fel att vara agnostiker. Att bara, ja, vi får se hur det blir och vem kan veta?
Ja,
för att, i dödsögonblicket då kommer det vara totalt kaos. Du är inte förberedd alls.
Nej,
okej. Okay. Det är roligt, det är spännande. De flesta brukar tycka att agnostiska hållningen är så himla bra för att den är icke-dömande och öppen på något sätt.
Det här, och om man studerar de egyptiska tankevärlden, metafysiken, kosmologin närmare, så inser man, och alla dess olika rituella och magiska och andra uttryck, så inser man också att väldigt mycket handlar om att förbereda sig för döden. Och att dö medvetet, skulle man kunna säga. Det här är ingenting unikt för det gamla Egypten, utan här går igen i alla gamla traditioner, mer eller mindre detaljerat utarbetat. Det är extremt detaljerat utarbetat i det gamla Egypten. Men det finns en annan tradition som är ganska välbekant för många av er numera, som har precis lika detaljerat utarbetade läror om detta, nämligen den tibetanska buddhismen.
Mm.
Där finns någonting som heter den tibetanska dödsboken. Den kan man läsa i olika engelska översättningar om man vill. Det finns någon kortare urvalsöversättning på svenska också. Jag tror inte det finns någon komplett svensk översättning. Men man kan läsa den fullständiga engelska översättningen. Det finns ett par, tre stycken i alla fall. Vad är den tibetanska dödsboken? Jo, den skildrar vad som händer när kroppen har dött. Genom att lära sig och meditera över de olika tillstånd, så kallade bardos, som själen genomgår efter döden, så är man beredd på vad som händer, så man inte blir förvirrad. Återigen samma sak alltså, det handlar om att dö medvetet. Och för att kunna dö medvetet måste man leva medvetet. Annars blir det besvärligt. Mm. Allt det här är fullt rimliga, logiska slutsatser av grundantaganden när man gör i den här typen av erfarenhetsbaserat tänkande. Mm.
Så du menar att det här är en typ av vetenskap, men utifrån andra premisser? Just kan man det. Sammanfatta det så?
Ja. Ja.
Så att det du, genom att säga det här, du argumenterar egentligen inte för att de gamla egyptierna har, vad ska man säga, rätt. Utan du vill bara visa att med hjälp av, vi säger så här då, de kanske har rätt.
Ja, det här är ju någonting var och en får ta ställning till. Precis, ja. Som man, om vi återgår till modern vetenskap. Vetenskap är per definition ingenting man tror på. Om man vill ta ställning till vad forskningen säger i en fråga, så får man fan ta mig sätta sig in i den forskningen. Och inte bara tro det ena eller det andra. Mm. Och det är samma sak här. Vill man förstå vad det här betyder, vill man ta det här på allvar och se vart det leder, då måste man tillskansa sig och utveckla och meditera över och förstå de erfarenheter det handlar om. Och så får man själv komma fram till och testa och erfara och tänka på olika sätt om det ligger någonting i det. Och först på det sättet så kan man ju bli övertygad om det ena eller det andra. Mm. Det är ju varken det ena eller det andra är någonting man ska tro på bara. Det kan ju möjligen vara en genväg då, va? Om vi tar det här egyptiska fallet eller tibetanska fallet. Det kan ju vara på sätt och vis då en genväg om man befinner sig i en trosmiljö där det är självklart att man har det här som en trosmässig utgångspunkt. Då behöver man inte själv vela och tveka och värdera och ta ställning och pröva och tveka och så vidare, fibla och så småningom komma fram till att jo, men det måste vara rätt. Det är bara vi moderna västerlänningar som behöver gå igenom en sån process. Har du växt upp i en kultur där det här tas för givet, så behöver du ju inte gå igenom just den processen. Då kan du ju gå mer rakt på. Men det betyder ju inte att du vet det förrän du vet det där heller. Det är ju därför du har en traditionell tibetansk buddhism. Det är ju en lång utbildning det här att lära sig det här.
Mm. Mm. Men egentligen, vi har ju tappat den här sista självskomponenten.
Yep, vi ska ta den sista.
Vi bara ta den kort. Då,
ja, så vi det ska inte, vi absolut göra.
För att annars kommer någon, inklusive jag själv, gå och fundera. Ja, men han sa ju tre. Vilken var den där tredje?
Den heter, och där vet jag nu inte, jag har väl kanske läst det här någon gång, men nu har jag glömt i alla fall hur det uttalas. Det stavas i engelsk språkig transkribering med AKH, så det blir ack eller ach eller någonting. Vi säger ack då. Ba, sa jag förut, existerar mellan världarna, mellan himlen och jorden. Det alltså har den här medierande funktionen, skulle man kunna säga, överbryggande funktionen från jordelivet till det himmelska livet. Det är därför det är så viktigt att utveckla Ba under jordelivet. Ak då har sin naturliga hemvist i den himmelska världen. Ak lämnar aldrig den himmelska världen. Men det är en del av människan. Men vi som regel totalt omedveten. Ak betyder lyskraft, illuminering eller strålande form. Och över Aks egen värld så råder Ra. Så förening med Ra, det är målet för uppstigande till himlen, för himlavfärden så att säga. Basmål är Ak, skulle man kunna säga, och Aks mål är Ra. Ra är ju den gud som är så att säga högst i förhållande till den erfarbara jordiska existensen. Ra uppenbarar sig själv i solen, men Ra är inte solen.
Nej.
Och Ak har då erfarenhetsmässigt, i den mån man får någon glimtvis kontakt med Ak överhuvudtaget i detta livet, så hör det starkt ihop med en känsla av hemkomst, säger man. Den har den konnotationen, själva ordet Ak, i det gamla Egypten.
Så att om man i sig själv någon gång har gjort en erfarenhet av att man har ett hem som befinner sig någonstans på det kosmiska planet. Alltså. Då har man fått kontakt med Ak i sig själv då.
Skulle man kunna säga. Mm.
Då kan jag säga att jag tycker att jag har känt Ak några gånger i mitt liv.
Ja, men, jag med.
Ja. Men det här programmet är ju inte... Det är inte, menar jag, att vi ska avgöra vad som är rätt eller fel eller sant eller falskt. Utan grunden handlar ju om en... Så är det en berättelse om västerländsk idétradition. Och den frågan som växer i mitt huvud nu, som är jättesvår att svara på förstås, men som ändå är intressant. Så du får den frågan, så får vi se var vi hamnar. Men hur kan det vara så att det här, vare sig man är egyptier eller buddhist i Tibet, eller om man är naturfolk i Nordamerika, eller om man är kristen idag, eller muslim, eller hindu, det vill säga att man har någon typ av, man befinner sig i en kulturell tradition eller miljö där själen existerar. Hur kan det vara så otroligt utbrett historiskt sett och fortfarande över jordklotet idag, man räknar till hur människor lever, alla de miljarder. Men i den här lilla delen av världen, som i och för sig haft ganska mycket att säga till om hur hela världen ska styras och ställas de senaste 500 åren, det vill säga det västeuropeiska, där vi undersöker det västeuropeiska idéarvet, här har denna själ klippts bort.
Mm.
Hur har det kunnat bli så?
Ja, det du frågar efter här nu är modernitetens gåta. Moderna världens gåta. Hur har denna avvikelse, denna egendoblighet i den mänskliga totala historien kunnat uppstå överhuvudtaget? Ja, vi har väl varit inne på lite olika stråk där.
Jo, det har vi.
Historiskt, från ett historiskt perspektiv. Och det ger väl en viss upplysning i frågan, skulle jag säga. I förlängningen kan man ju dra ganska vittgående slutsatser, om man vill. Men mysteriet kvarstår ju lite grann. Man skulle kunna formulera det så här. Om det nu är så att de här äldre traditionerna inte är ute och cyklar, utan kanske i olika grad har förstått någonting som är fallet. Man har uttryckt det väldigt olika. Man kanske har uttryckt det sämre på en del håll, bättre på en del håll. Mycket har kanske som har varit riktigt och klart sett och tänkt kanske har försvunnit och fördunklats, och många av de traditioner vi har idag kanske inte lever upp till sin forna glans, om de någonsin har haft någon glans, en del av dem. Det där kan man spekulera i också. Men bortsett från alla sådana brasklappar, om det nu är så att det i de här icke-moderna traditionerna då finns korn av sanning, att man faktiskt, ja, låt oss säga, vet någonting där som vi har lite svårt att fatta. Vi är moderna, modernt indoktrinerade typer. Hur kan man tappa bort något sånt? Alltså, det är ju inget problem om man säger som man gör i den moderna historieskrivningen och hela framstegstron och alltihopa, så säger man så här: ja, under hela människans historia fram till 1500-1600-talet så fattade människorna egentligen inte så mycket. Man hade alla möjliga konstiga vanföreställningar om allting. Men nu har vi äntligen med början här i det fantastiska väst, så har vi faktiskt kommit på hur det egentligen är. Äntligen, liksom. Så kan man ju säga. Och då är det inget problem. Det är det vanliga historien egentligen, vi får höra, som man får lära sig i skolan. Men tänk om det är intressant. Tänk om det är vår självförhärligande vanföreställning. Det är då det blir ett problem på riktigt. Och då uppstår den här modernitetens gåta.
Men så här då. Men vad tycker du då? Om man då ändå har känt Ak, eller ack eller ach. Nu ska vi ta i sig. Vad ska man göra då? Det är det som är så svårt. Det finns liksom ingenstans att gå. Det finns riktigt.
Nej, jag tror att i dagens läge för många av oss västerlänningar så är det inte så mycket annat att göra än att det är naturligtvis alltid bra om det finns någon likasinnad man kan byta tankar med. Men det gäller nog framförallt också att parallellt verkligen ta sig själv i sitt eget liv, sina egna erfarenheter, sina egna upplevelser på allvar i en viss riktning. Att lära sig känna igen och kategorisera utan att intellektualisera olika erfarenheter som mer eller mindre värda i förhållande till den här hemåtriktningen. Och sen finns det ju det som är unikt och speciellt och fantastiskt i vår tid. Det är att vi kan läsa väldigt mycket, extremt värdefull, extremt kvalificerad, mycket, mycket bra litteratur om sådana här saker. Som finns översatt från alla språk till de stora världsspråken. Så att på det sättet råder det ingen brist på vägledning egentligen. Än som man är ensam. Det är klart att det kan bli fel när man tänker helt själv och inte har någon bättre vetande som guide. Men det är ju definitivt bättre än att inte bry sig alls. Och i vissa avseenden så finns det för den som hamnar på någorlunda rätt spår här nu och inte går bort sig för tidigt och har lite självkritik, ganska mycket självkritik, fantastiska möjligheter jämfört med tidigare tider faktiskt. För vi har ju tack vare all denna publicering av texter om detta möjlighet att veta sånt som våra föregångare i de här traditionerna egentligen faktiskt inte kunde veta. Så att potentiellt kan vi till och med förstå ännu bättre en del grejer. Man får uppamma den lilla kraften, lilla hemkänsla man kan ha, stärka den.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-postadress till oss, det är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.